Känn rädslan och gör det ändå. Känn rädslan och våga ändå, tror jag att den här boken av Susan Jeffers översattes till. Den heter Feel the Fear and Do It Anyway. En bok som jag, tror jag, drygt 20 år sedan tittade på men aldrig gav mig hän att läsa. Men själva titeln är väldigt intressant, tycker jag. Det här att Feel the Fear and Do It Anyway. Jag tror jag skummade den lite grann och jag testade slå på den nu på genom att bara söka på den, för jag blev osäker på vad hon hette. Susan Jeffers, någon som doktorerat i psykologi och lite så här personlig utvecklingsperson, har skrivit den. Det är någonting med rädslor och hur de hindrar oss från att göra saker, eller hur? Så en av de största motstånden som vi har mot att göra någonting är ju, det kan ju ibland vara att vi tänker negativa saker som ska hända, men väldigt mycket är vad man också kallar ibland för irrationella rädslor, det vill säga rädslor som egentligen inte har så mycket med verkligheten att göra. Jag minns inte vem det som sa det, men det är det här om att vi har 90-95% av de rädslorna, eller de dåliga saker vi tänker ska hända oss, händer aldrig. Så vi går omkring och oroar oss, tänker på så här, katastroftankar ibland pratar man om, men även bara vardagstankar om jobbiga saker som ska hända, kommer hända oss eller skulle kunna hända oss, som aldrig inträffar, och med det att det är bara totalt onödigt lidande för oss, såklart. Eftersom det dels kan hindra oss då från att göra saker som vi skulle vilja göra. Men också bara att vi mår dåligt i stunden för att vi går och tänker på grejer framåt. Det är därför Eckhart Tolle säger att vi ska vara i nuet, och därför de andliga traditionerna också vill att vi ska vara i nuet och inte vara i framtid. Framförallt inte i oro om framtid. Det är en annan sak om vi planerar för framtiden. Om vi så här ska boka en resa som vi ska åka på, då måste vi tänka så här. Vart ska jag åka först? Till vilken flygplats eller vilket tåg ska jag ta eller något sånt där? Hur ska man ta sig fram på den här resan? Det är en annan sak att planera vad man ska göra imorgon eller något liknande, eller hålla en föreläsning eller något sånt där. Det är någonting annat, det är vad man kallar för planerande. Men det här andra som jag pratar om är oro och narrativa tankar, och det vill säga alltså berättelsetankar om oss själva då, om vårt jag, där vi själva är alltid huvudkaraktären i vår egen berättelse. Och jag tror att det var, vad heter han, Man's Search for Meaning, jag kommer inte ihåg hans namn nu, men Viktor Frankl som skrev Man's Search for Meaning. Han var ju satt i koncentrationsläger, så han har ju ett och annat som man kan säga om han hittar mening trots det. Så han skrev ett bok, Man's Search for Meaning. Och nu glömde jag helt bort vad det var för någonting jag skulle säga om det. Men tillbaka till rädsla. Rädsla hindrar oss då. Rädsla och orostankar. Och här då också, som jag var inne på, att de orostankar vi har kan både hindra oss, och de kan också, och de är också många gånger irrationella då, som man säger, jämfört med då tankar på typ, om jag inte sätter på mig bilbältet så ökar sannolikheten att jag skadar mig om jag krockar. Så det är inte en orostanke, utan det är ren fakta. Om jag klär mig väldigt kallt när jag går ut så kommer jag frysa, det är också inte en orostanke, men att om jag ställer mig på scenen så kommer jag dö eller något sånt där, det är en irrationell orostanke då. Och de här traditionerna, som sagt, alltså när jag pratar om, säger traditionerna, så menar jag de mystika traditionerna, och när jag säger de mystika traditionerna så menar jag den mystika traditionen i de här stora religionerna, som sufism inom islam, eller kristen mystik, eller zenbuddhismen och sånt där. Det vill säga de traditionerna som valt att gå inåt, att söka svaren inåt, inte i den här exoteriska miljön att man bara tillber saker och att, tror att ja, men bara man gör vissa grejer så kommer man till himlen eller något sånt där, utan att istället att vi hittar svaren här och nu. Vi går inåt, vi blickar inåt, vi ställer oss frågan, vem är jag? Vi lär känna oss själva, know thyself. Vi mediterar, vi ber, sådana där, vad man kallar för esoterisk religion eller den inre religionen. Så vi går inåt. Och det behöver inte vara, vi kan göra det agnostiskt och vi kan även göra ateistiskt. Vi kan meditera ateistiskt och ställa oss frågan, vem är jag? Vi kan vara ateister och be också. Det är kanske svårare att be när man är ateist, för vem ska man be till? Men man kan be till universum. Bara att man vet att det fungerar är ju ett skäl för att kunna göra det. Så vi kan be om saker, och är man ateist och tänker att det inte har några övernaturliga funktioner så kan det fungera i alla fall. Och då kan man göra i alla fall. Men frågan, även ur ett ateistiskt perspektiv, om man tar den narrativa självet, de självrefererande tankarna och de här orostankarna som vi har, som handlar om oss själva då, där vi, ja, det var det jag skulle säga om Viktor Frankl och Man's Search for Meaning, det vill säga att vid depression så handlar det alltid om oss själva. Ju mer deprimerade vi är, desto mer så tänker vi på oss själva generellt. Och ju bättre vi mår, desto mer kan vi gå ut i världen. Det är därför man har många terapier, en del behaviorism exempelvis, eller beteendeterapi, bara säger till folk att göra det bara. Så att sitt inte och fundera på någonting, utan res dig upp ur sängen, gå ut, prata med människor, gå promenader, gå och träna. För då vet vi att då förflyttas fokus från det här jag, och här är då att jag mår dåligt också, ut till någonting annat. Så vi förflyttar vår uppmärksamhet. Vad traditionerna pratar om då, de här mystika traditionerna, eller även då som sagt om en ateist, är ju att man kan ställa sig frågan också, vem är jag, och gå inåt. Och så gjorde Eckhart Tolle, inte så medvetet då, men han gick inåt under depression, eller på grund av depression till och med. Det är ingen super det är ingen rekommendation att gå in och börja att bli deprimerad för att vakna upp, men vissa går den vägen, att de helt enkelt bara går så djupt i sin depression, eller på något sätt får tankar att de börjar reflektera kring sig själva och sitt eget jag, det narrativa självet, de självreferende tankarna, och ställer sig frågan, vem är det egentligen som tänker de här tankarna? För Eckhart Tolle sa till sig själv, jag står inte ut med mig själv. Men vem är jag då? Vem är jag som inte står ut med mig själv? Finns det två jag här? Och att bara ställa sig den frågan en gång funkar inte för att vakna upp. Det är precis som det inte funkar att bara säga, vem är jag en gång? Men för honom, med den historik han hade och den biologi han hade, hur man nu vill tro på det, så fick han ett uppvaknande. Och uppvaknandet var då att han slungades ur identifikationen på det här narrativa självet, den här rösten som pratade, de här tankarna, narrativa tankarna då, som Viktor Frankl menar då i Man's Search for Meaning, är det en typexempel, eller det som verkligen typexemplet på depression, att vi tänker och ruminerar då, som det heter, vi ältar saker, vi ruminerar, och det mår vi dåligt av. Så då ett sätt att vakna upp från det, genom oavsett om man är ateist eller inte. Och ett annat sätt är såklart att vi gör olika typer av psykoterapeutiska interventioner då. Och det kan ju också vara saker som kognitiv beteendeterapi, som vi har grejer som verkar på vår kognition. Det kan vara beteendemässiga grejer som gör att vi går ut i världen då, sådana där, bara gå ut och promenera till exempel, som sagt, som kan ha effekt på det. För det är ju inte någonting att vänta på, att gå igenom ett andligt uppvaknande för att komma ur sin depression. Och även människor som Shugyam Trumpa till exempel, Shugyam Trumpa Rinpoche, den här läraren från Tibet som kom till USA på 1900-talet och pratade om andlighet och var uppvaknande och sådär. Han gick också igenom depressioner fortfarande, som jag förstår det. Då hade han kanske inte så mycket narrativa tankar, men att den biologiska organismen gjorde det ändå. Så att han var inne i depressioner, och så kom han ur dem och så mådde väl dåligt då under den tiden. Så att en depression kan ju bero på så väldigt många olika saker. Och en sak kan ju vara att det är ganska biologiskt för vissa människor bara. det är ärftligt och det är biologiskt och sådär. Men sen finns det också miljö, definitivt väldigt mycket miljömässiga faktorer som också spelar in. Och vi kan själva påverka det en hel del. Så att för honom var det inte så jobbigt, utan det var bara någonting han gick igenom. Och han tänkte inte så mycket om det. Tillbaka till rädsla. Så rädsla är ju tankar då som vi har orostankar. Och det hindrar oss från att göra saker. Och i psykoterapin då, som jag nämnde, så har man ju noterat det också. Att olika, vi kan ha så mycket, till och med fobier. Och vad man gör då ibland är ju att, ja, som i nästan all kognitiv beteendeterapi, för att inte säga all, så finns det här vad man kallar för exponering med. Så att vi, och det är verkligen mycket det som fobiträning går ut på, att exponera sig för stimulit som skapar den här irrationella rädslan då. För att om vi är jätterädda för gå ut till exempel, om vi är agorafobi, alltså torgskräck, vara bland människor, så är ju det också en irrationell rädsla, eftersom det finns inga reella faror där. Jag kommer att tänka på Matt Kahn, en andlig lärare som hade han var rädd för mörkret, vilket många av oss är, och där har vi ju uppenbara evolutionspsykologiska mekanismer som verkar, eftersom att vi genom evolutionen haft en mycket högre sannolikhet för att råka ut för tråkiga saker när det är mörkt. Om vi är i djungeln och det är mörkt, då kan vi inte se saker och då kan vi inte skydda oss på samma sätt. Så att mörker är ju farligt för oss som biologiska organismer, och det faktum att vi lever i en modern civilisation nu sedan några tusen år tillbaka tar ju inte bort de miljoner och tusentals år av evolution som skapat de mekanismer som evolutionspsykologiska mekanismer och den biologi som fortfarande är gällande idag. Det är det som ligger till grund för mycket av våra rädslor då. Även de här irrationella rädslorna då, som det här att sociala saker som vi är rädda för, som att stå på en scen eller hålla tal eller något sånt där, finns inga reella egentligen faror med det. Men social utfrysning bakåt i tid var mycket farligare. Så där så finns det en mer reell risk egentligen för våra biologiska kroppar, eller tror våra biologiska kroppar. Så också de med mörker, eftersom att mörker var för farligt. Det här är min bild i alla fall. Eller så var det såklart, om man är i djungeln och det är mörkt så är det farligt. Är vi i vår lägenhet, i vårt hus eller i en stad eller något sånt där, så är inte mörker förenat med fara. Det är väldigt låg sannolikhet att någonting kommer hända bara för att det blir, för att solen går ner. Så med Matt Kahn då, han var rädd för mörkret och han hade ändå så här gått igenom ett uppvaknande och sa lite skämtsamt att det här Gud... Hej då Anneli, jag Tolle är fantastisk, säger du. Ja, Eckhart Tolle är en härlig kille, tycker jag också. Så Matt Kahn då pratar om att, men som han beskriver, säga, men Gud är rädd. Gud är, nu är Gud mörkrädd ungefär, för om Gud har en upplevelse genom Matt Kahn, så är ju Gud då som är mörkrädd. Men vad han gjorde då var att han valde att exponera den här irrationella rädslan då genom att sätta sig ner i mörkret. Så han tog bara och satte sig ner och bestämde en kväll då, nu ska jag utsätta mig för det här. Nu ska jag utsätta mig för det här mörkret och de här farorna då, som inte är sådana här lejon och sånt där, som egentligen är skälet till att vi, eller andra människor då som skulle kunna komma i skogen där, som vi är, som den biologiska kroppen egentligen har de här skyddsmekanismerna för. Men han fick också upp andra grejer, som att han började tänka på, eller fick bara upp de här typ monster eller, jag vet inte vad det för något han sa, jag kommer inte ihåg. Men sådana saker han tänkte skulle komma, gastar och annat, kanske människor eller varelser i den subtila världen. Så då tog han och släckte ner bara, och så satte han sig i mörkret där på natten. Och så sa han, kom nu, välkomna att komma allihopa nu. Kom till pappa. Eller vad är det han sa för någonting. Men han sa väl någonting. Ingenting hände såklart. För det finns ju ingen fara där. Men det faktum att han vände sig mot det var det som fick bort det. Så att han kände rädslan, men han välkomnade ändå det här läskiga då som han var så rädd för. Känna rädslan då som Susan Jeffers säger och som boken översattes till, och våga ändå, eller gör det ändå, som jag skrev också med en direkt översättning av den engelska titeln. Känn rädslan och gör det ändå, så att möt det här mörkret då. Det är metaforiskt också för olika saker, men här var det ett bokstavligen ett mörker då, för att han släckte ner. Jag blir påmind om, jag ska åka till Vadstena nu till helgen, och för ett par år sedan så hade jag som en stark intention att jag skulle dit och över allhelgona afton, och att jag skulle gå ut på kyrkogården där vid Vadstena kloster. Det finns en kyrkogård där. Gå ut där 12 på natten i mörkret, och så skulle jag göra lite grann samma sak. Jag hade inte mätt kan i tankarna, men att det var en sån intention jag hade, att jag skulle gå dit och, ja, men lite som på det okända, att man har sådana här medium som kommer och rensar ur hemmen och sådär. Jag håller inte på med sånt, men jag fick en intention att göra det i alla fall. Så då skulle jag gå där på kyrkogården och vara ett ljus, som om det fanns några gastar där som ville till ljuset, så skulle jag välkomna dem. Det var för mig inte direkt någonting som jag var så här rädd för, som jag skulle utsätta mig för, men jag kände ändå lite grann när jag åkte ner dit att det var så här ganska, ja, men märklig grej att göra. Så jag undrade, så jag hoppas inte, undrar om jag kanske kommer bli rädd när jag är där eller så, även om jag inte kände mig så rädd innan. Men vad som hände var att ingenting, alltså inget farligt eller läskigt hände, utan jag gick ut där på natten 12 i mörkret på kyrkogården själv, och så stod jag där och gjorde någon liten ceremoni med lite grejer som jag hade kollat upp på nätet hur man brukar göra ibland, och sen gick runt där på kyrkogården och försökte vara det här då ljuset för gastan att komma in till, eller gå igenom, eller till andra sidan, eller vad man ska säga. Ingenting hände. Eller det kanske var gastar som gjorde, eller andar, eller människor och sådär. Men det var ingen rädsla som kom. Och så är det ju många gånger när vi konfronterar irrationella rädslor, men många gånger är inte det också, eftersom det finns fobier då, och människor som ser en, även om de ser en plastorm till exempel, så får de jättemycket rädslor på slag. Och här är ju en utmanande sak, för var ska vi dra gränsen ungefär? Var ska vi dra gränsen vid hur mycket vi ska exponera oss för någonting? Och vad är terapeutiskt ungefär? Vad är bra? För vi har alla ett typ av toleransfönster om vi pratar i den typen av traumaterapi eller traumateoribildning som jag läst en del av. Så pratar de ofta om toleransfönster. Bland annat Peter Levine och Somatic Experiencing, eller Lawrence Heller som skriver om det här NARM, Narrow Effector Relational Model. Två teoribildningar som jag tycker är väldigt bra. De pratar om det här med att så här, vi har ett toleransfönster, och i vissa traditioner bakåt, det här är någonting som Aristoteles till och med pratade om långt bak i tiden då, nämligen det här ordet som heter katarsis. Att vi går igenom katarsis, han pratade om det i teater och dramaturgi, att där är något så här, man får så här jobbiga känslor, och sen så förbyts det till en förlösning, och det är mycket just det, rening, purification, som det betyder, tror jag, ordagrant. Så vi går igenom den här katarsis och kommer ut på andra sidan. Och det här är någonting som återkommer i den psykoanalytiska skolan. Vi kan se det i, jag tror, om vi tar primalterapi, Arthur Janov, så finns det en hel del att man ska så här gå in, skrika, få igenom det på det sättet. Och vi kan delvis se det i exponeringsterapi också. Det här är ju någonting som såklart inte kommer med KBT, att man idén om att ja, men det är bra att så här, möta det som är jobbigt, utan det här har man skrivit om i tusentals år. Det är bara att det har, vad ska man säga, skapas en teoribildning kring det inom KBT, men även andra psykoterapimetoder använder sig ju såklart också av exponering. Och där kan det också bli det här att vi exponerar, som vi tar trauma igen, så finns det ju traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, och då exponerar man sig mot ett visst stimuli, man kanske har läst in det som hänt än, och så lyssnar man på det om och om igen, och det blir jobbigt och jobbigt och jobbigt, och till slut så blir det, ja, men vad det nu är som händer exakt är väl lite oklart, men vi får en typ av habituering till stimulit då, eller vi kanske till och med kan bli en typ av katarsis. Men vad Peter Levine och Lawrence Heller, de här, pratar om i den typen av traumaterapi är ju att det finns det här toleransfönstret, och om vi går långt utanför det här toleransfönstret, även om vi upplever en typ av katarsis, så är det, menar de, inte terapeutiskt, det vill säga det är inte hjälpsamt för oss. Så för att ta något bra exempel, så om vi har rädsla då, vi har rädsla för samlag, vi har rädsla för det, vi har rädsla för den typen av intimitet, och det hindrar oss då, och då är ju exponeringen då att kan vara så här, ja men gå och gör det bara, gå och ha samlag med din partner eller med någon. Det kan vara en typ av exponering. Jag vet att det var någon vän till mig som fick så här rådet, som hade rädsla för att gå till gynekolog, och fick rådet, ja men gå dit oftare än vad du behöver överhuvudtaget. Men där kan det ju vara att man har trauman då, som i den miljön, i samlagsmiljö eller hos gynekologen eller sån annan, blir så överväldigande att vi går långt utanför det här toleransfönstret, och det kan bli i värsta fall inte bara inte terapeutiskt och väldigt jobbigt, utan det kan till och med bli återtraumatiserande då om vi har otur. Så var gränsen går där igen då är inte helt lätt att avgöra. För min bild i alla fall, att inom en hel del så här exponeringsfokuserad terapi, så pressas folk ibland till, alltså ibland kan man ju göra saker som känns för jobbigt för oss, men det vi i alla fall kommer ut på andra sidan. Men vissa gånger kan det vara att det inte finns tillräckligt med trygghet där, eller att de är för långt utanför sitt toleransfönster. Så där blir den här att känna rädslan och göra den då helt enkelt inte bra. Utan de bör känna rädslan och inte göra det. Utan göra någonting som är mer, och jag tror Susan Jeffers i boken skriver om det, om att ta baby steps, eller ta mindre steg. Och det här, det går inte att säga på förhand hur man ska göra. Det går inte att säga så här, men du ska göra det på det här sättet. En terapeut gör ju många gånger det och föreslår det, för de bör ju lyssna in. Men många, är min bild i alla fall, när jag har pratat med människor i alla fall, så har de helt enkelt rekommenderat att göra saker, exponeringsövningar och sånt, alldeles för mycket. Så att det lett till problem. Att någon blir hamnat på inlagd i psykiatrin, och någon annan har fått regredera, liksom gå tillbaka och blivit ännu sämre. Och sånt händer även i positiv, alltså vad ska man säga, där det går bra, så kan det vara så. Traumafokuserad KBT, så är det vanligt att personer inte kan fortsätta jobba när de går igenom en behandling, för att det är så jobbigt. Det betyder inte att det är dåligt. Det kan fortfarande vara att de till slut kommer ut på andra sidan, men det är frågan var är guldlockzonen ungefär? Var är vi? Så den andra sidan då här med Lawrence Heller och Peter Levine, som pratar om det här toleransfönstret, att det terapeutiska sker inom det, så vi kan fortfarande känna rädslan och göra det, men att vi gör det lagom ungefär, så att vi utmanar oss själva Men vi gör det lagom mycket, inte för mycket, utan att det blir en typ av, ja, men som inom somatic experiencing, då pratar de om pendlingar, så att övningarna är ofta så att vi går in i rädsla eller vi går in i någonting jobbigt och sen så pendlar vi tillbaka till att vi mår bra, vi minns ett bra minne eller vi känner bra känslor eller något sånt där. Och så tränar vi på att pendla mellan det, och det är väldigt snällt hela tiden. Och det blir ingen katarsis där. När jag började hålla på med somatic experiencing så tyckte jag att, för då kom jag från att ha hållit på med mycket starkare grejer, man ska säga. Dels psykedelisk terapi, man ska kalla det i Peru. Men sen också någonting som heter circling, en typ av relationspraktik som inte är terapi, men att det är ändå någonting där vi, vad säger man? En typ av relationell övning eller relationell meditation där man är med varandra. Man är autentiskt relaterande, kan man prata om ibland. Och om det är någon i chatten här, om ni har några erfarenheter av det här, så skriv gärna det. Typ med rädsla och utmaningar. Om det funkat med exponering eller om det var ett problem eller något annat. I alla fall så i circling, där så har tenderar man att bara vara med varandra, vara kärleksfull, vara närvarande, dela det som kommer naturligt för en, det som är sant i stunden och så vidare. Och det kan vara djupt, vad ska man säga, djupt meningsfullt, och det var det för mig och för många andra där. Väldigt spännande praktik att göra, autentiskt relaterande eller relating games eller kärt barn har många namn, men circling, det jag gjorde. Och den går väldigt djupt, för gör man det under en längre tid, som vi gjorde 10 timmar om dagen i flera dagar i rad, så kommer man väldigt djupt, det kommer upp väldigt mycket. Och många gånger så blir det att man går in i processer då, barndomstrauma kommer upp eller andra typer av intrapsykiska saker som uppstår inom mig själv och i relation till andra kommer upp väldigt tydligt i den typen av kontext. I circling-sammanhanget då, eller i andra typer av relationsövningar, så märker vi att våra mönster kommer upp och då skapas processer kring de här mönstren. Men eftersom de inte är, det är inte terapi, det är inte guidat på det sättet att det ska, utan de ska man säga, utvecklar sig av sig själva. Det är mitt sätt att säga det. De har en naturlig gång bara, som kan vara djupt meningsfullt och livgörande och sådär. Men inte nödvändigtvis terapeutiskt. Och de kan många gånger leda till en sån här typ av katarsis. Så att vi hamnar i jättejobbiga känslor och bryter igenom. Och så känner vi massa och så känns det som att man så här, wow, nu kom jag igenom någonting. Och det känns verkligen så. För det är så katarsis känns. Det känns som ett renande. Det känns som att vi vaknar upp. Och det är så det är, eller det är så det känns. Det är bara att vad jag såg över tid var att många människor gick igenom precis samma process, precis samma katarsis, gång på gång på gång. Och när jag pratade med vissa av dem emellan då, alltså kan vara något år emellan eller månader emellan och sådär, så var det vissa som sa att de dels inte mådde bättre av det, utan till och med vissa som mådde sämre. Alltså som upplevde sitt eget allmäntillstånd, eller man ska säga sinnestillstånd, som sämre jämfört med innan de började, med att de blev, ska man säga, deras nervsystem blev mer oreglerat i den här traumaterapi-terminologi. Och det var intressant, tyckte jag. För mig själv så upplevde jag att det öppnade upp mer för mig, för jag var ganska tillstängd och kände inte så mycket, och så för mig funkade det där bra. Det var en bra medicin. Jag blev mer levande jord. Idag när jag är levande jord, om jag får säga så om mig själv, idag när jag känner väldigt mycket och tar in väldigt mycket. Jag såg tidigare på Andy, han hade live precis innan nu, pratade om HSP, högkänslig personlighet. Eller person, när jag är så, då blir den typen av miljö som circling nästan lite obehaglig för mig, för att det kan uppstå så mycket saker som är stark, någon som blir, någon blir arg eller någon börjar skrika eller något sånt där. Så att det, jag brukar kalla det ibland lite för vilda västerns psykoterapi. Som kan vara väldigt spännande och rolig och intressant och meningsfullt. Och det har det verkligen varit för mig och jättemånga män, spännande människor jag träffar där. Men jag vill inte utsätta mig själv för det. Jag skulle inte rekommendera någon som är i behov av psykoterapi eller mår dåligt på något sätt att göra något sådant. Jag skulle hellre gå i någonting som är mer kontrollerat då. Så exempelvis något så här, om fördelen med circling och sådana saker är att det är ganska billigt jämfört med vanlig psykoterapi. Men det finns ännu billigare grejer att man går i så här vanliga med motsvarande AA, så här 12-stegsprogram för olika typer av problem. Kan man säkert hitta någonting som man känner igen sig i. Och då har man sharings istället. Man delar med sig av saker och det blir inte alls samma, vad ska man säga, det blir inte samma djup och häftiga spirituella grejer och sådana där upplevelser som uppstår. Men ändå så är det en hel del läkning som kan ske där och framförallt så är det väldigt strukturerat och därför så kommer ingen skrika på dig, ingen kommer ifrågasätta dig, ingen kommer att ens kommentera dig, för reglerna är det att man inte kommenterar någon annan. Och det kommer ju med fördelar och nackdelar. Nackdelar är såklart om att det kan vara meningsfullt att få återkoppling på det man säger. Det kan vara meningsfullt framförallt med en terapeut där. I de sammanhangen så finns det ingen terapeut där eftersom det är gratis då och det är ingen som är betald. Så ett steg upp till är ju att gå till en psykoterapeut eller någon typ av terapeut som verkar bra. Inte den här terapeuten då som jag gjorde en video om, men någon som verkar bra om man dras till kognitiv beteendeterapi eller något psykodynamiskt eller somatic experiencing eller något annat, spelar ingen roll. Alla de terapiformerna är verksamma. Men alla terapiformer är också, en viss procent får negativa effekter av det. Och en mycket större procent får negativa effekter av circling, som det är väldigt ostrukturerat. Eller relationsövningar bara som någon person bara håller i. Där är insatserna, ska man säga, jag ska inte säga att insatserna är högre, men riskerna är högre bara. Och däremot så kan man ju få väldigt mycket mer häftiga upplevelser. Och det var det jag upplevde när jag började med somatic experiencing, både gruppterapi och enskild terapi. Att där, jag tyckte inte det hände någonting. För jag var van vid katarsis, jag var van vid starka upplevelser och allt sånt. Men där så kändes det, vad betalar jag för? Jag behöver mer än det här. Men över tid så förstod jag att den här träningen inom toleransfönstret var, för mig i alla fall då, mer terapeutiskt. Det gav mer över tid. Medan de här starka skiftningarna som jag kunde få i circling och i vissa andra sammanhang tog mig bara inte, blev inte bara mer terapeutiska, utan de kunde nog, jag vet inte om de var det för mig, men de kunde, definitivt att de var det för andra, hindrade utveckling, hindrade läkande. Och det är någonting som är svårt att inse, tror jag, för det verkar så bra när det är när katarsis uppstår. Men här menar de då att orsaken till att det inte är bra är för att det går utanför toleransfönstret, att det är överväldigande. Och vad nervsystemet behöver är de istället de här små pendlingarna och att man tränar på det över tid. Okej, Mika säger mycket bra att du tar upp den kunskap som moderna traumaforskning visar på. För många av oss är det viktigt att vi lär oss varsamhet och barmhärtighet i relation till våra rädslor och processer. Ja, precis. Det är min erfarenhet också, att visst kan det vara så. Så var det för mig i början då jag åkte till Peru. Jag gjorde ayahuasca i flera veckor i sträck. Det var ju verkligen all in. Och sen circling ovanpå det. Och göra det massvis med timmar. Varje vecka gjorde jag det och åkte på långa retreats och gjorde det. Och för mig var det givande också. För det är igen där, precis som jag brukar prata om med meditation och sånt. Så beroende på var vi befinner oss så finns det olika saker som passar. Samma sak med mat. Det är inte att vi, om vi tänker oss medicin, så vi äter inte samma medicin året om det inte är så att vi har typ 1 diabetes där och vi behöver insulin eller vi har någon annan sådan sjukdom som vi måste ta hela tiden livet ut. Det finns sådana mediciner också, så igen, det bara visa på komplexiteten i det. Men generellt så brukar vi bara behöva, vad ska man säga, vi befinner oss på olika stadier, olika ställen i livet. Vi gör oftast inte exakt samma typ av terapi som vi gjorde för 20 år sedan nu. Vi har inte exakt samma problem. Och om jag som håller på med styrketräning, jag tränar inte exakt likadant som jag gjorde då heller, utan min träning har förändrats över tid. Hur jag äter har förändrats över tid. Det jag gör för mig själv har förändrats över tid. Så hur jag mediterar, terapi, nu går jag inte i någon terapi, men den typen av terapi jag engagerat mig i eller gjort har förändrats över tid. Och som sagt så mediterade jag väldigt många år. Och sen då var jag i Peru då, och sen gjorde jag det här circling som är väldigt så här intensiva grejer som var bra för mig då dock. Men jag såg också att det inte var bra för alla. Och nu i efterhand så osäker på vad jag hade rekommenderat till mig själv. Jag hade nog i alla fall lagt in som ett komplement lite mer mjukare saker helt enkelt. Men mjukheten för mig kom när jag själv blev mer mjuk, ungefär så. När jag själv bröt mig ur det hårda skal som jag hade gömt mig själv i, så började också olika typer av psykoterapimetoder och andra typer av metoder att passa mig bättre helt enkelt. Till att nu så passar det jag gjorde tidigare inte helt enkelt. Så som du säger, Mika, där att det är bra att veta om det här, att det finns de här olika skolorna, det finns de här olika spåren som vi kan gå på. Att just att känna rädslan och göra det då ändå kan verkligen vara helt rätt för oss. Det kan vara exakt det som för det är lagom ungefär, eller det kanske är till och med väldigt utmanande för oss, men det är fortfarande rätt. Och hur ska vi få svaret på om det är rätt eller inte? Det är inte helt lätt att säga. Hur vet vi det? Ja, det går ju inte att veta på förhand. Vi måste prova det. Men olika sätt att testa det på är att exempelvis, som jag brukar prata om, följa sin intuition då. Att har man en tillgång till intuition så kan man ju fråga sig själv och lyssna in. För vår intuition kan många gånger säga oss, eller vår magkänsla, eller vad vi känner innerst inne, eller vad man nu kallar det för någonting, att ja, men jag vill göra det här, eller det här är någonting som jag tänker på jag skulle vilja göra, men, och så har man olika rationaliseringar som i grunden handlar om rädslor som gör att vi ändå inte gör det. Där är det ett ypperligt tillfälle att faktiskt försöka att känna rädslan och göra det ändå, för där handlar det oftast, när det är intuition om att göra någonting, så är det ju oftast irrationella rädslor som stoppar oss, som helt enkelt inte tjänar inget syfte. Det är bara evolutionspsykologiska spöken där som är fram och spökar för oss. Men sen finns det också tillfällen där vi tror att vi ska utmana oss, eller tänker att jag behöver utmana mig kring det här, eller säg att det är en terapeut som säger till en, du behöver utmana dig med det här, du behöver hålla på och exponera dig för det här. Fortsätt med det. Gå till gynekologen flera gånger i veckan, eller liksom gå dit ofta. Och sen så faktiskt är det någonting som går långt, långt utanför toleransfönstret, och ett trauma som inte blir läkt genom det, utan tvärtom faktiskt blir förstärkt, återtraumatiserande. Inte bara att det inte ger, att det inte är terapeutiskt och att du mår bättre, utan du mår sämre och får ingen effekt av det. Det är ett sånt tillfälle där det kan vara anledning att ställa sig frågan, ska jag verkligen göra det här? Det är svårt såklart. För många saker som vi gör när vi ska göra exponering överhuvudtaget, så handlar det om att vi är rädda för någonting och vi inte vill göra det. Vi drar oss ifrån det, vi undviker det. Och där igen skulle jag säga, i alla fall för min egen del åtminstone, att försöka. Dels kan man ju testa det genom att prova det ett par gånger och se. Sen kan man prata med en vän om det. Man kan prata med terapeuten om det. Man kan prata med sig själv om det och också försöka lyssna in. Känna vad man får. Får jag ett ja eller nej intuitivt? Vad säger min inre röst? Vad säger min magkänsla? Vad säger min känsla det här? Det är någonting som vi kan göra mer av.
Absalom säger, en psykopat kan inte lära sig empati, men en sociopat däremot kan faktiskt börja om på ruta ett. Okej. Jag har inte riktigt koll på den, på skillnaden där mellan psykopat och sociopat, men vi kan definitivt i alla fall att lära oss mer om oss själva. Vi kan lära oss hur vi fungerar, och här är det tyvärr tråkigt, för man tänker ju att man går till en terapeut, en psykolog om utbildning, och så säger de gör så här och se och så tror man att det är rätt. Och så säger man, för det är också den grejen, att de är ju förberedda på att man ska säga att man inte vill och att det känns jobbigt och sådär. Och så pushar de. Och många gånger så funkar det ju. Det är det som är grejen, det funkar många gånger. Men om terapeuten inte är inkännande, om inte har koll på det här, att vissa är det faktiskt inte bra för. Vissa är det faktiskt. Och vissa terapeuter får ju genomgående rätt dåliga resultat. Det skiljer sig väldigt mycket. Det är inte så att det är väldigt mycket metaanalyser har visat att inte heller ens att terapimetoden i sig är superviktig, utan att det handlar mer om att det ska vara, om det finnas en god allians med terapeuten, det ska finnas en tro på metoden, det ska finnas hopp om att det ska fungera och sådana saker. Och att terapeuten är bra, att den är inkännande, inlyssnande och får med sig patienten då, men också lyssnar på den. Så vi kan aldrig lita på eller liksom lägga vårt, ska man säga, vårt liv i ens en terapeuts händer. De kan ha fel liksom, och bara forskningen säger att det är minst 10% som får negativa effekter av det. Och ibland handlar det om att det är dåliga terapeuter, men det kan också vara att själva metoden i sig faktiskt inte passar, att man behöver någonting som Mika skrev om, att någonting som är mjukare för det helt enkelt. Någonting som är ännu mer inom det toleransfönstret. Gå lite utanför behöver inte vara dåligt heller. Det beror på hur man ser det och vilka effekter det får helt enkelt. Newbeing säger här att när jag hade bestämt mig för att ta tag i min spindelfobi, så började man titta på YouTube-klipp med spindlar. Sen kunde jag studera spindlarna på min balkong, alltid i min egen takt. Du säger vidare här, jag undviker fortfarande närkontakt, men kan leva ganska lugnt om det skulle sitta en spindel i taket i min bostad och bara låta den vara. Ja, men vad fint. Så det är just det här att hitta sin egen takt, den här lagom utmaningen, den här lagom ja, guldlock väljer någonting som är helt perfekt där, inte för varmt, inte för kallt. Med exponering så är det någonting som är lite, men då pratar jag om lagom kallt eller lagom varmt, så att det blir inte precis det man vill ha, för då man vill ju bara inte ha det där stimulit där, man vill inte ha spindeln där som du ska göra newbing, bara bort från det. Men om vi rör oss lite grann mot det, mjukt eller lagom, det sättet som passar oss, det kan ju vara hårt för någon annan kanske bara kan köra på och det passar bra. Men här för dig på det, i din egen takt då, behöver det i alla fall vara i den takten som fungerar för att det ska ha positiva effekter. Att man inte mår sämre bara, utan kan fortsätta. Men också att det har någon typ av effekt, så att man faktiskt det här, blir någon typ av habituering till det här stimulit. Så, och nu säger du att du fortfarande undviker närkontakt, men kan leva ganska lugnt även om du skulle sitta någon i taket. Så det är också en grej att om man lever i en miljö där det inte finns några spindlar, då behöver man ju inte någonsin, ja då behöver man ju inte egentligen antagligen inte ens göra någon fobiträning. Om det inte är så att det är någonting som i alla fall stör en, att man går omkring och mår dåligt på dagen, då har man ju de tankarna att jobba med i alla fall, som man kan behöva göra någonting åt. Men vissa saker, vissa rädslor och sånt som inte har en negativ påverkan för oss i vardagen, så att det inte hindrar vår funktion på ett sätt som blir för dåligt för oss själva. Det är så klassificering av diagnoser går till. Det är egentligen, människor kan höra röster, man kan ha saker som man skulle säga vanföreställningar eller psykotiska inslag. Det har ju egentligen alla möjliga människor som är andliga som säger att de pratar med guide och sånt här. Alla de grejerna är ju diagnostiskt vanföreställningar skulle man kunna säga. Men personer blir ju inte diagnostiserade eftersom det inte skapar problem i livet. Så de går inte omkring och mår dåligt och de går inte omkring och hamnar inte i psykiatrin. Så då spelar det ingen roll att det är så. Så funktionen, vår funktion är det som är avgörande helt enkelt. Och det kan vi ju bara avgöra själva, men också såklart i samråd med andra. Vi kan tycka att det fungerar för oss, men andra kanske tycker att men du kan ju inte gå ut. Du sitter ju bara inne. Och man själv kanske tycker att det funkar, och då är det ju, ja, vem vet vad som är rätt. Det är inte helt enkelt att säga vad som är rätt eller sant, men det kan vara värt att lyssna på andra, tycker jag i alla fall, för det är viktig information många gånger. Sen är det alltid vi själva i slutändan som måste avgöra vad det är vi själva ska göra. För det är ingen, det är bara vi som lever våra liv, så det finns ingen annan att gå till i slutändan. Vi kan fråga folk om råd och sådär, men det är vi som lever vårt liv. Så tillbaka till det här med känna rädslan och gör det ändå, är ju det verkligen ibland superbra. Men att jag ville, som jag gjort nu under det här avsnittet, kontextualisera det med att säga att ibland är det inte alls bra. Ibland så ska vi inte göra det. Ibland när vi känner rädslan och vi är oroliga för någonting, så bör vi helt enkelt låta bli att göra det. Det är en, ja, huruvida det är en sund reaktion eller tankar eller är det irrationellt eller inte spelar ingen roll, för att om vi utsätter oss för stimulet så kan det bli så överväldigande att det får negativa konsekvenser för oss, så att vi på det hela mår sämre då bara. Och är det inte så att vi håller på att gå igenom någon typ av traumafokuserad KBT där det här är någonting som är förväntas och inom spannet och att det känns okej för dig också, så är det någonting som vi bör akta oss för vi bör inte göra saker som vi mår bara sämre av och inte får någonting för helt enkelt. Newbing säger, det var en spindel som hängde sig ner i sin tråd från solskyddet i bilen när jag körde, tappade kontrollen och studsade mot ett räcke som ledde till beslutet att ta tag i detta. Okej, okay, ja. Så där är ju ett väldigt bra exempel på funktion då som blir hindrat. Så en lösning skulle vara att aldrig köra bil igen såklart. Men för de flesta så är inte det en bra lösning. Men för att kunna köra bil och kunna göra på ett säkert sätt så var det ju, låter det ju väldigt klokt att göra det. Som du sa, det ledde till beslut att ta tag i detta. Så en sån situation där man märker att funktionen blir så pass påverkad, det blir påverkad när jag kör bilen, eller jag blir påverkad i relation till någon, eller jag blir påverkad bara att jag mår väldigt dåligt, att jag mår så dåligt i vardagen, har så mycket orostankar eller tankar kring det här som bara cirkulerar, som drar ner mitt allmäntillstånd. Alla sånt är ju skäl för att överväga att göra någonting åt det, som du sa. Så, och det är ju någonting bara vi själva kan avgöra. Det är bara vi själva som lever i våra egna sinnen. Men även där så kan man ju kolla med andra. Ja, vad tänker du om det här? Och så. Så känn rädslan och gör det ändå med brasklappen att är det någonting som får negativa konsekvenser för dig, och det vet man inte alltid i förväg, så ska man inte göra det. Allting är verkligen i hela världen. Det är svårt att komma på en enda sak som inte är bara ett typ av verktyg eller någonting som bara gäller i vissa kontexter. Det finns ju såklart så här universella lagar, det finns fysiska lagar som vi antar är universella och gäller i alla situationer vi känner till i alla fall. Annat förutom kanske en så här, när man går tillbaka till innan universum kom till ens, då kanske den matematiken bryter ner, men vi har fysiska lagar, vi har sådana här också andliga, som man ska säga, om att det bara finns, allt är enhet. det är bara jag som finns, eller det är bara det här. Och det som är går bortom det vi kan förstå, det är också en typ av, jag vet inte andlig lag, men en direkt upplevelse som är bestående över tid. Men i övrigt så är väldigt mycket, beroende på kontext och situation, så alla sådana här råd, alla böcker som skrivs om hur man ska hantera rädslor, alla olika typer av psykoterapimetoder, alla olika meditationsmetoder, alla olika typer av maträtter, alla träningsmetoder. Jesus, alla de här grejerna är ju bara verktyg då som vi kan ta till oss och använda oss av och som kanske funkar för oss eller inte funkar för oss, blir sämre för oss eller funkar för oss en viss tid och sen inte funkar. Och vi måste hela tiden själva känna in och lyssna och även läsa då, ta in information. Vi väljer ju själva vad vi gör. Det här är också bara ett sånt råd. Så allting jag säger inkluderas ju i den här kontexten av att det är bara meningsfullt i den utsträckning som det är det då för dig som lyssnar. Och sanningen är att jag inte kan säga vad det är som är sant. Jag kan ju säga det, men det blir ju inte sant genom det. Utan hur världen är, vad det här är, kan vi inte säga någonting om. Men även det, att säga det går inte att säga. Det är det som traditionerna säger. Det är nätinett, det som Nagarjuna pratar om. Den apofatiska teologin, vi är negativa. Vi kan bara säga vad Gud inte är. Vi kan bara säga nej, inte det där, inte det där. Eller som hjärtsutran säger, gatte gatte para som gatte gatte para gatte para som gatte bodhisvaha, bortom, 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 ännu mera bortom, ännu mera bortom, osunderbart. Vi får nöja oss med det idag. Tack så mycket och på återseende.